podcast från Aftonbladet.
Så var det dags igen. Lönedags. Du lyssnar på en podd om vinterns stora kraftmätning mellan fack och arbetsgivare från Aftonbladets ledarsida. Vi ska prata om din och min lön, om hur avtalsrörelsen kan påverka arbetslöshet, inflation och statsfinanser. Och just idag tänkte jag att vi ska prata om internationell konkurrens och varför det alltid verkar vara ett argument för lägre löner. Vi ska också försöka förklara vad som händer om principen sist in, först ut försvinner från arbetsmarknaden. Jag heter Ingvar Persson och skriver om arbetsmarknaden på Aftonbladets ledarsida. Tillsammans med mig har jag Susanna Lundell från Sveriges största fackförbundstidning, Kommunalarbetaren.
Ja.
Välkommen.
Tack.
Och Tommy Öberg, som bland annat har varit chefredaktör för tidningen Arbetet på den tiden när fortfarande hette LO-tidningen. Du är också välkommen förstås.
Tackar.
Och det gäller också er som lyssnar förstås. Jag tänkte att vi skulle börja med det här om internationell konkurrens. För någon vecka sedan gick ju industrins arbetsgivare ut och förklarade att lönerna på sin höjd kan höjas med någon procent. Helst inte ens det om man ska vara riktigt ärlig. Och argumentet var bland annat att lönerna i Kina, Estland och Indien är mycket lägre än i Sverige. Möjligen också att man i Finland inte tänker höja lönerna så länge. Och vi kommer tillbaka till det där. Men Susanna, jag tänkte, det finns ju en fråga som jag har funderat över. Och det är, alltså när man pratar om internationell konkurrens så pratar man ju alltid om de här industriarbetarlönerna. Men det finns ju också områden där det faktiskt är konkurrens om arbetskraften. Till exempel inom vården, där ju folk åker till Norge och jobbar istället. Borde inte det också räknas in i den internationella konkurrensen?
Det kan man ju tycka. Det är väl som vanligt att det är liksom männen som är i fokus och männen traditionellt har varit industriarbetare. Så att fokus ligger där och har så gjort länge. Och det är de man tittar på. Det är där man ser de stora pengarna. Så att, men visst, det vore ju intressant om man tänkte om och tänkte vård och omsorg. Traditionella kvinnoyrken.
Skulle man kunna resonera så, Tommy?
Ja, alltså jag tycker det skulle vara spännande om man just tittade på vilka grupper på den offentliga sidan, på tjänstesidan, som idag har en alternativ arbetsmarknad, som till exempel, som du säger, Norge. Mm. Men det görs inte överhuvudtaget. Och skälen kanske är, som Susanna säger, att vi är alla fast i traditionella mönster. Och så har vi alltid gjort. Och det finns svårigheter att mäta saker i allt som där man producerar tjänster och allt det där andra som alltid kommer upp. Och så här, nej, det blir enklast att vi håller oss till de mått vi har lärt oss att behärska på något konstigt sätt. Men jag tycker som du att det vore väldigt spännande om vi pratade om fler grupper som idag är konkurrensutsatta och som rör på sig.
Och som kan vara konkurrensutsatta på ett annat sätt. Och i verkligheten händer ju det här. Alltså när man ska anställa, om vi tar sjuksköterskor, i mitt hemlän Dalarna eller i Värmland eller så där, så är det ju en väldigt rejäl sak att man måste resonera om, ja, men hur lönesätter vi det här om vi ska få några som vill komma hit och stanna kvar.
Ja, man kan ju se det också om man går ett dygn eller två tillbaka i den artikel som Kommunalarbetaren hade på nätet om löneutvecklingen för de här grupperna i kommuner och landsting under 2014. Och då är det ju två eller tre gånger så mycket som det industrin tar ut. Alltså, de är ju inte ett dugg störda utav något märke eller någon normsättning. Utan de lever ju sitt eget liv just som är i hög utsträckning marknadsstyrt. Som du säger, om ska landstinget få några sjuksköterskor på flera ställen får man betala betydligt mer än vad man kanske från början hade tänkt. Så är det ju.
Är det där en liksom insikt som finns om man nu tänker på den kommunala arbetsmarknaden?
Ja, där finns det, men kanske inte på andra sidan då, industrin. Där behöver man börja tänka på det och där finns traditionerna. Där är man kanske inte beredd att tänka om. Så att det är ett stort arbete att göra om man ska släppa in ett annat tänk. Men det vore väl väldigt spännande om man gjorde det.
Mm. Ja, vi får väl se hur det där kommer att utvecklas. Vi lär få komma tillbaka till det här med märke och alla sådana saker. det här att man att teknikarbetsgivarna så liksom uttalat drog in Kina och Indien i liksom argumentationen, är det nytt, Tommy?
Ja, jag skulle säga att det är nytt i så mått att valet av jämförelseobjekt överraskar åtminstone mig. Normalt sett så brukar, eller under 2000-talet kan man vara ärlig nog att säga, så har Tyskland alltid stått i förgrunden för teknikarbetsgivarnas lönejämförelser och villkorsförändringar. Och det är inte så konstigt, för att där har reallönerna stått still under 10 alternativt 11 år. Så det har varit för dem ett väldigt bra sätt att mäta svensk löneutveckling mot och säga att vi tar ut för mycket här. Tyskarna, som är en jättestor konkurrens, en stor marknad för oss, håller igen. Det måste vi också göra. Nu är det precis tvärtom faktiskt. Alltså, tyskarna har en löneutveckling för närvarande i industrin som ligger kring 3 enligt prognoserna för i år och ungefär lika mycket nästa år. Då är det inte så konstigt att de är utrangerade ur jämförelsen, och då blev det Kina och länder i Baltikum som dyker upp, och så Finland som då är i en djup kris. Där regeringen ju försöker pressa igenom villkor som kan stanna hela Finland i en jättestrejk om det här fortsätter. Så att jag var överraskad över jämförelseländerna, måste jag tillstå.
Jag reagerar på samma sätt, och just det här med Finland tycker jag känns nästan skrattretande att dra in, därför att det finns ju ingen likhet med Sverige i det läget. Så det är ju, man letar efter, man är lite desperat i vem ska vi jämföra med som det inte är så stora löneökningar för att vänta.
Men tror ni att det här är någonting man verkligen räknar på, eller är det någon pressansvarig liksom artikelförfattare som har suttit och tänkt hur ska vi lägga upp det här?
Ja, det är, sånt vet man ju aldrig riktigt säkert, men jag tror väl att de har resonerat igenom det, för det vore orimligt om en enskild tjänsteman skulle ges möjligheter att välja länder att jämföra med och att processa, utan jag tror att det här är en del i upptrappningen som pågår just nu fram mot förhandlingsstart och vad det är för bild man vill etablera i hela samhället av vad finns det för utrymme och vad måste vi tänka på och hur ser det ut i vår omvärld, de som konkurrerar med oss. Alltså det är som vanligt ett krig om att bestämma dagordning i hög utsträckning. Jag tror inte att de på allvar tror att facken liksom kastar sig på backen och säger oj, nu måste vi börja titta på löneökningstakten i Kina eller i Estland eller i Lettland. Det tror jag inte att de tror. Ja. Men de vill sätta fast den bilden.
Mm. Och det var väl inte egentligen ens löneökningstakten man lyfte fram. Då är vi i Kina ett dåligt exempel.
Mycket dåligt.
Utan snarare just lönenivåerna. Mm. Men för den som lyssnar och liksom försöker följa debatten och vara med, och så har vi, jag menar, för en månad sedan satt vi här och pratade om facken inom industrin som då hade lagt fast och sagt att 2,8% det måste vi kunna klara av, och då klarar sig också sysselsättning och konkurrenskraft och sådana saker. Det här är ju inte några vildbasar. Och sen då nu en månad senare sitter vi och pratar om ett bud eller en liksom verklighetsbild där det egentligen inte finns något utrymme och måste ligga väl under 1% som ju formuleringen. Alltså hur kan fack och arbetsgivare komma till så olika bilder, Susanna?
Ja, det är ju ett stort spel, jakten på det perfekta avtalet från båda håll. Och då är man ju beredd att vifta med olika varningsflaggor som man ser då från arbetsgivarnas sida, medan man då från fackförbundens sida lyfter fram allting som görs, att det faktiskt går bra för svensk ekonomi just nu, att det går bra för många inom olika näringar. Så att det är ett spel vi ser där man är medveten, men det är ju inte, jag tror inte att det är några pressisar egentligen som kläcker fram argumenten, utan det är nog lite mer tänkt bakom. Men man är också väl medveten om från båda sidor att det här är ett försök och inte kanske, vi kommer inte landa, jag tror inte vi landar på 1% om man säger så. Men man vill visa att man menar allvar med att det inte är 2,8, och det vill man vara tydlig med.
Ja, nej, jag har precis samma uppfattning som Susanna om det, att det är inte så att de faktiskt utgår ifrån att det landar på 0,8 eller någonting liknande. Men de drar åt sitt håll lika väl som 2,8% gänget drar åt sitt håll. Och det blir ju först när vi kommer till kanske de sista veckorna i mars, när det finns ett avtalsförslag på bordet som ska antas eller förkastas. Det är då det blir skarpt. då vet vi om vad den här dragkampen vi nu har följt under ett antal månader var. Vem var framgångsrikast i det där när den nu drog ihop sig? Men det kan påverkas av så många andra saker, så det är så enormt svårt att i förväg säga vad som händer. Alltså yttre händelser påverkar ju sånt här dramatiskt. Så att vem vet, händer någonting på flyktingsidan som ställer till saker och ting under vintern, ja, då kan det vara helt nytt igen.
Mm. Sen måste väl det här med internationell konkurrenskraft, alltså det är ju, man pratar ju om det som om det fanns en internationell konkurrenskraft. Mm. Men det är klart att det här måste ju vara varje företag och varje bransch som lyfter fram sina egna förhållanden. Och det är klart att...
Ja, men så är det ju.
Jag menar, inte minst inom industrin så finns det ju stora delar där arbetskraftskostnaderna är väldigt marginella delar egentligen.
Ja, delar av massa av pappersindustrin går ju inte direkt uselt för närvarande, om man uttrycker sig försiktigt. Och de är ju en del av detta. Så att de har väl en helt annan bild av vilka löneökningar de tål utan att deras konkurrenskraft påverkas än vad kanske bilindustrin eller stålet eller gruvorna eller vad du vill ha. Så det är stora skillnader, tror jag, inom gruppen.
Eller livsmedel som är mycket mer arbetskraftsintensivt.
Intensiv, ja.
Och det där, men är det ett problem när man då tänker sig att det är just den här nationella nivån? För det är ju en idé som man ska lägga fast. Alltså, skulle man fråga arbetsgivaren så skulle de väl säga att vi skulle gärna förhandla, dock utan strejkrätt förstås, men på varje företag, om varje företags lönebetalningsförmåga.
Ja, det är, skulle jag säga, det är deras absolut våta dröm att göra det, och just också under fredsplikt. Mm. Men det finns ju inte i korten, så att i någon mening så har det sakta glidit ur bilden. Det förekommer inte alls särskilt ofta nu sådana scenarier, alltså att de spelar upp det, men visst skulle de vilja låta varje företags betalningsförmåga alltså speglas i vilka uppgörelser man gör med motparten, absolut. Mm.
Ja, jag kan bara instämma. Visst.
Finns det resonemanget också på den kommunala sidan?
Nej, jag tror inte att det finns där på det sättet, utan man ser det i ett större perspektiv och vill lyfta fram vissa grupper då, som man ser är mer lågt och lågavlönade, som undersköterskor till exempel.
Men om man värdering... tänker från arbetsgivarsidan?
Ja, nej, jag känner inte till att man resonerar på det sättet.
Det man väl däremot från SKL har varit väldigt inne på, som på ett sätt kan vara lite motsvarande, det är ju det här med att man är väldigt förtjust i individuella löner och sifferlösa avtal.
Absolut, jo, det är man ju. Och där har man ju försökt säga att det tror vi nog att Kommunal kommer tycka är kanonbra. Och Kommunal har gått ut och sagt att det tycker vi inte alls det och så vidare. Så att där har man ju också på att vifta med olika flaggor, som jag kallade för en stund sedan. Mm. Så att där finns det väl, där är man inte helt överens. Men arbetsgivarna absolut, de tycker att det.
Och det skulle på ett sätt kunna vara en motsvarighet till industriföretagens vilja att liksom förhandla på varje företag.
Ja, så kan man ju se det, absolut.
För det ger ju fortfarande då den enskilda kommunen eller arbetsgivaren ett annat utrymme.
Mm. Det är ju viktigt att komma ihåg ibland att de som faktiskt har kommit längst mot den här individualiseringen, det är ju den offentliga sektorn. Trots att ju startskottet var i den privata med Almega och ledaravtalet då för drygt 20 år sedan, så blev det aldrig den succén på den privata arbetsmarknaden som det ganska snabbt blev. Bland akademiker och tjänstemän inom staten och kommuner och landsting. Och idag är det väl bara Kommunal på den kommunala sektorn och ST på den statliga som ju fortfarande står upp för siffror i avtalen. Alla de andra är ju tomt. Mm. Och det tycks ju dessutom gå väldigt bra för dem.
Mm. Beror det på avtalskonstruktionen eller på att man har marknadskrafterna i ryggen?
Ja, jag tror mer på marknad. Och att det finns en nästan lite tråkig insikt att göra, att det finns inte, jag kan i alla fall inte erinra mig en enda rikspolitiker eller profilerad kommun- eller landstingspolitiker som har varit Kommunals främsta vän och dragit för dem och sagt att det är de som vi verkligen måste satsa på nu, utan det politiska stödet har hela tiden riktats mot relativt välavlönade grupper redan. Det är lärare, det är sjuksköterskor, det kan vara socialsekreterare, det kan vara polisen. Men det är ingen som pratar om undersköterskor, vårdbiträden eller andra. Det finns inga politiker som drar åt dem.
Nej, jag kan bara instämma. Jag tycker att Tommy har en verkligen viktig poäng där. Att lärarna är ju de som man har tittat på och som man har lyft fram. Och där man har haft stöd hos olika politiker och så vidare. Och det ser man ju lite grann smyger in nu också när man säger att under 30 000 ska man inte så att säga som nyexad lärare. Det ska man inte ha och så. Och så tittar man på undersköterskelönerna som ligger betydligt lägre. Och då måste man ju lyfta det i ett längre perspektiv. Vi ser en åldrande befolkning i Sverige där man kommer att behöva undersköterskor. Det kommer att vara en av de viktigaste grupperna. Och då är de lågavlönade och då blir det svårt att locka folk till de här yrkena.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vill man titta längre fram så är det kanske inte bara lärarna som behöver så att säga högre löner, utan det finns andra lågavlönade som man kanske ska titta mer på och satsa på. Till exempel undersköterskorna.
Till exempel undersköterskorna. Mm. Mm. Alltså tillbaka lite grann till det här teknikarbetsgivarnas utspel eller industriarbetsgivarnas utspel. Jag var ju borta och lyssnade på när Anders Weihe presenterade det här. Och jag frågade honom just hur liksom ett avtal på under 1% skulle tas emot på resten av arbetsmarknaden. Eftersom ambitionen är att fungera som märke. Om jag förstod hans svar rätt så tyckte han egentligen inte att det var en relevant fråga. Mm. Men hur skulle det tas emot, Susanna?
Ja, alltså det beror ju på då om man ser det som normerande eller kommer man att se det som att man istället förhandlar själva. Och där finns det väl olika så att säga spekulationer i det, men många tycker ju att det här börjar uppluckras lite grann, att man ser det som normerande, och då är det ju snarare så att förbunden kanske väljer att gå fram med sina egna avtalskrav helt utan att titta på det. Samtidigt har man ju också sagt att man ska respektera det här från många håll. Nu när LO-samordningen sprack har man ju pratat om att det är ändå viktigt liksom att alla, så att det kan ju gå två håll.
Och det skulle sätta medlingsinstitutet i ett väldigt problem om man inte uppfattade det som normerande, inte sant?
Mm. Det är klart. Om de ska medla på ett bud som ingen accepterar som norm, då kommer det att bli stökigt, naturligtvis. Men en slags tumregel skulle väl ändå kunna vara inför de här förhandlingarna att ju lägre den första stora uppgörelsen är, desto svårare blir det att vinna bred acceptans. Mm. Så att ett avtal på låt säga 0,8 för att leka med en siffra, har jag väldigt svårt att se att resten av arbetsmarknaden säger oh yes, nu vet vi vad som gäller. Det är det vi nöjer oss med. Det tror jag inte alls.
Men hur, alltså, och då kan man ju fråga sig, hur får man ihop det här? Att man å ena sidan är så bestämd om att det ska vara normerande. Mm. Men å andra sidan tycker att frågan om någon annan accepterar det eller inte är relevant.
Alltså man kan se det, tycker jag, på två sätt. Alltså det ena är att man anser sig vara så ramstark genom de samordningar som finns. Trots att LO-samordningen har funnits så finns det samordning på arbetsgivarsidan, det finns samordning inom industrin och det finns medlingsinstitutet. Det är tre alltså pelare som bär lönebildningen och den fjärde sprack, det var LO-samordningen. Och då tänker man så här, ja, vi kommer att klara detta på de tre spelare som bär modellen. Och det vi gör upp om kommer ingen annan att kunna pressa sig förbi. Alltså det är ju att ha en enormt hög svansföring och tro att man klarar i princip vad som helst. Och det andra är väl att säga att alltså, hur skulle det, kan samhället som helhet acceptera att det börjar bli 1000 olika varianter och att medlingsinstitutet till sist inte ens, det finns inget riktmärke alls. Kan statsministern, som ju tidigare har en facklig bakgrund, kan han leva med det? Att det blir riktigt, riktigt stökigt i hela ekonomin? Ja, jag är tveksam till det. Så att det är många alltså allvarliga saker som i slutet på mars kan vara på bordet när man måste ta ställning till hur man ska förhålla sig till de avtal som träffas.
Jag tror ingen vill ha det här kaoset, och det är väl det som då är den bärande faktorn till att det kanske kommer att fungera i alla fall. Men det kan ju få andra effekter, som att det kan bli korta avtal, det kan bli ettåriga avtal istället. Och då får vi stökigt på andra sätt. Vi får olika avtalslängd istället för att vi har att avtal går ut samtidigt, i alla fall högre utsträckning. Och vi behöver då, det blir avtalsrörelse hela tiden kan man säga. Det blir på ett annat sätt. Så att oavsett hur så kan det få effekter.
Mm. Vi lär få komma tillbaka till det här, men alltså, om jag förstår vad ni säger riktigt, så kan man säga att hela den lönebildningsmodell som egentligen har dominerat under
20 år,
två årtionden nu, faktiskt ligger på bordet.
Ja.
Absolut, så är det. Och medlingsinstitutet är i hetluften kan man säga. Mm.
Okej, hörni, jag tänkte vi skulle hinna med en fråga till innan vi går vidare. Och den är väl inte, den har inte direkt i avtalsrörelsen att göra, men indirekt och definitivt verkar det ju vara oerhört aktuell. Nämligen anställningsskyddet, eller som man ju brukar säga i svensk politisk debatt, arbetsrätten. Mm. Det är ju, eller för att säga det på ett annat sätt, principen sist in, först ut. För det är ju där kärnan i det svenska anställningsskyddet finns. Alldeles häromdagen föreslog ju Kommunals ordförande Annelie Nordström, som en av ordförandena i en statlig expertkommitté med bland annat ekonomen Claes Eklund och teknikarbetsgivarnas Åke Svensson och sådär, att man ska ha förändringar i anställningsskyddet. Och om jag förstår saken rätt så handlar det egentligen om just att rucka på den här principen sist in, först ut. Hur kommer det sig att att de här förslagen nu kommer från en facklig ledare som Annelie Nordström?
Ja, Annelie anser sig lite missuppfattad där, har hon sagt. Det var väl DN då som skrev om det här. Hon anser att det inte riktigt stämmer, utan att nu har man lagt ett förslag till framtidsministern här där man ska titta på de här frågorna. Och där det viktiga, själva kärnan, är att det behövs en stor kompetensutveckling av en stor del av svensk arbetskraft för att kunna möta framtiden. Man behöver kompetensutveckling av alla grupper egentligen. Och för att man tänker sig då att det här ska arbetsgivare och regering och riksdag bekosta på något sätt. Och då måste man ge någonting tillbaka, och vad skulle det kunna vara? Och där finns ju inget klart än. Men det finns ju spekulationer om att man då måste göra förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Mm. Men där har man ju inte riktigt landat i vad. Och det var väl där hon kände sig missuppfattad då. Men att frågan diskuteras är ju inte nytt egentligen. Därför att det har man gjort på TCO-sidan väldigt länge och försökt få fram ett avtal där man ser just kompetensutveckling som viktig, och vad ska man då göra istället. Men på TCO-sidan har man varit mer benägen att diskutera det här med förändringar i LAS än vad man är på LO-sidan. Där det är väldigt känsligt kan man säga. Så att det är en känslig fråga för väldigt många, och inte helt lätt att liksom gå in och göra förändringar.
Men även Metall och Handels har väl i princip ett avtal mer eller mindre färdigt, som har varit väldigt omdiskuterat.
Ja, det är min bild att de har kommit relativt långt i sina överläggningar med industriarbetsgivarna och handelsarbetsgivare att hitta ett upplägg på detta. Nu hamnar man väl inte så långt som man kanske hade hoppats innan avtalsrörelsen som helhet tränger bort den här frågan, i alla fall under det närmaste halvåret. Men jag skulle vilja lägga till en sak när det gäller huruvida Annelie Nordström är missuppfattad eller inte. Det har jag ingen som helst aning om. Men det som jag saknar i den här expertgruppens sätt att resonera, och när Metall och Handels närmar sig frågan, det är att det är en helt renons på analys utav att makt förändras. Maktbalansen mellan de parter som idag har att enas om en avtalsturlista försvinner fullständigt, så vitt jag förstår, om man säger att anställningstid ska inte styra vem som får gå, utan det är kompetens. Då kokar det ju ner till frågan, vem avgör vem som är kompetent? Och då faller det under arbetsledningsrätten. Så det är arbetsgivaren som bestämmer det. Och då är vi ju tillbaka till innan vi hade någon lagstiftning om turordningsregler och LAS. Vi flyttar oss 40 år bakåt. Jag tycker att det är jättekonstigt.
Arbetsgivarens rätt att fritt för anställa och avskeda arbetskraft.
Och jag tycker att det är jättekonstigt att man inte åtminstone tar upp det och säger det, att vi ser den här problematiken och vi vrider och vänder på det, och vi har åsikter om hur man skulle kunna göra det. Men jag tycker att frågan bara är borta. Man pratar inte, man säger bara att det är så oerhört viktigt att alla är kompetenta på den framtida arbetsmarknaden. Ja, men så har det väl varit jämnt. Att arbetskraften alltid ska vara tipptopp.
Jag uppfattar också att den är lite borta, och det tror jag beror på att det är väldigt känsligt och att det finns en irritation av just det här med handel och hela det här, att man liksom redan har börjat. Det är inte alla som tycker att det är så bra bland de andra LO-förbunden, och därav den stora tystnaden. Men det är ju som du säger, det är ju enorma inskränkningar man gör om man går in och gör de här förändringarna. Det kommer ju påverka väldigt många på svensk arbetsmarknad. Så att...
Ska vi bara för säkerhets skull, alltså det här svenska anställningstryggheten, den, alltså man får ju intrycket när man har följt politisk debatt i, låt oss säga, 20 år eller någonting sånt, så kan man få intrycket att det här är liksom oerhört rock solid, stenhårt. Men vad är egentligen, alltså vilka möjligheter har en arbetsgivare att säga upp personal?
Hur stora som helst, skulle jag säga. Arbetsgivaren äger frågan om när det överhuvudtaget uppstår arbetsbrist. Den frågan är inte föremål för några fackliga överenskommelser. Det bestämmer arbetsgivaren. Min lönsamhet är för låg. Det är arbetsbrist råder. Jag behöver säga upp 5. Det kan facket inte invända mot. Sen kommer det till frågan, vilka 5? Vem ska få gå? Där har lagstiftaren sagt att vi tycker att de fackliga organisationerna, alltså de anställdas företrädare, ska ha ett ord med i laget om ni ska hoppa över de som har längst anställningstid på grund av kompetens eller kunskap. Och det är den enda fackliga maktposition man har där. Alltså det är att vara med att diskutera turordningen. Och för att gå med på vissa saker så kan man ibland skaffa sig en fördel i en förhandling. Då, att göra det lite gynnsammare för de som tvingas lämna till exempel. De får längre eller mer pengar på det där sättet. Men i övrigt så finns det ju ingen facklig makt att stoppa uppsägningar. Ingen alls.
Men hur kommer det sig att det ändå låter så i den politiska debatten? Susanna, ja. Har du någon teori?
Nej, alltså det här med LAS är en sån här riktig käpphäst för många. Det är ju väldigt, väldigt viktigt att det inte blir några förändringar. Och för många fackligt aktiva är det ju så. Så att jag kan inte spekulera mer i varför egentligen. Men det är...
Men och omvänt då, så har det ju uppenbarligen varit en politisk käpphäst att förändra den. Alltså att komma åt just den här principen.
Det har ju funnits en irritation hos en del, tror jag, att man kan sitta 20 år och sitta kvar, och så kommer det in nyanställda som kanske är driftigare och bättre och högre utbildade. Och när man måste göra besparingar så heter det att då är det liksom sist in först ut. Så tappar man Kalle som var så väldigt driven, man har kvar Stina som inte var det. Och så. Den diskussionen är ju den som har varit tydlig. Men sen det Tommy är inne på är ju egentligen så, det går ju ändå för arbetsgivarna på olika sätt att bestämma över vilka anställda man har. Så att det är väl mer att det blir lite mer tricky att göra det, så att säga. Men det är klart att man kan.
Men är den här... Alltså... Det finns ju en annan invändning också som man väl ändå ska resa i det här sammanhanget, och det som man skulle kunna tänka sig, och det är ju att arbetsmarknaden har förändrats på det sättet att de här reglerna, alltså det finns ju stora möjligheter att gå runt dem med tillfälliga anställningar eller inhyrning av arbetskraft eller entreprenader eller alla möjliga uppfinningsrikedomen är enorm på det här företaget. Har man ju till och med gått så långt, eller i den här branschen ska jag säga, att koncernerna själva driver bemanningsföretag. Så stannar pengarna i aktieägarnas fickor, men man behöver inte ta arbetsgivaransvar. Alltså tidningsbranschen pratar jag om. Är det där en invändning? Alltså driver dagens regler på osäkerheten på arbetsmarknaden?
Ja, alltså man måste ju ge dem rätt som säger att lagen kom till när arbetsmarknaden såg helt annorlunda ut. Att på den tiden så fanns ju inte de här lösa förbindelserna som vi nu lever med. Alltså på svensk arbetsmarknad är det väl 600-700 000 som inte ens är tills vidare anställda, men som går till jobbet varje dag. Och det är klart att deras säkerhet är ju inte alls lika stor som de som i likhet med oss då har haft fasta anställningar under större delen av livet. Visst är det så? Och du har ju rätt så till vidare att alltså, om det blir liksom stopp på ett ställe, om det blir svårt att välja och plocka ut vem man vill göra sig av med eller återanställa, ja, då är ju det här med att ta in bemanningsföretag ett sätt, va? Att få den här allmänna visstiden som den borgerliga regeringen införde är ytterligare en hjälp på vägen då, så att man når ändå nästan sina mål, va? Trots detta förhatliga regelsystem då med turordningsreglerna som man vill förändra. Så att visst har du rätt i att det där hänger ihop. Alltså man gör saker vid sidan om som förändrar balansen. Visst är det.
Jag kan bara instämma. Det är ju en annan arbetsmarknad idag. Vi som har jobbat i den här branschen länge har ju sett det med bemanningsanställda och med projekt och så. Men det finns ju nu även inom vård och omsorg. Så visstidsanställningarna ökar och man ser, man tittar på varandra och då får man ju en annan. Man har delade turer, man har inte säkra inkomst. Man måste ha flera jobb för att försörja sig. Det blir en helt annan situation. Och då öppnar ju det upp för andra tankar och lösningar och möjligheter.
Mm. Och kanske öppna nya risker.
Öppna nya risker också, absolut. Ja.
Mm. Vi lär få komma tillbaka till den där frågan också, även om den kanske de närmaste månaderna kommer att vila lite grann i liksom skuggan utav avtalsrörelsen och lönerna. Mm. Mm. Jag tackar för den här månaden, för det här året blir det, för det här är ju årets sista lönedags. Ja. Det är dags att fira helger. Jul och nyår, och när vi kommer tillbaka så kommer ju parterna ha växlat bud och vi kommer att vara igång med förhandlingar på riktigt allvar. Mm. Så jag hoppas att Susanna och Tommy kommer tillbaka. Jag hoppas att ni som lyssnar kommer tillbaka då också. Vi kommer igen i slutet av januari när kanske årets mest efterlängtade lön är på väg. Tack så mycket.
Tack ska du ha. Tack.